De olika evangelietexterna för den här söndagen handlar om mötet mellan den uppståndne Jesus och en ganska tilltufsad lärjungaskara. I en av texterna får vi se hur Jesus kommer på stranden och det brinner en glödeld med fiskar och bröd. Och hur Petrus är ute på sjön och inte ens kan vänta till dess att båten lägger i land utan tar upp sina mantelflikar och traskar i vattnet. Det som den här söndagens texter specifikt behandlar är mötet mellan Jesus och Petrus. Och jag tänker predika om ordet försoning. När Jesus och hans lärjungar hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än vad de andra gör? Simon svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. Och han frågade honom för andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus svarade: för mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom: följ mig. Min första fråga är försoning mellan människor alltid möjlig? Är försoning mellan människor alltid möjlig? 1945, när andra världskriget var på slutet, så ägde en bombning rum av den tyska staden Dresden. Den bombningen har särskilt kommit ihåg eftersom många ansåg den onödig. Kriget var i princip avslutat och de tyska trupperna höll på att kapitulera. Den är ihågkommen framför allt för det enorma lidande den orsakade, som hela kriget var. Människor omkom i tusenfalt. Gas som utvecklades i rummen under jorden, i bunkrarna, blev till en fasansfull död för många. Dresden var en gammal kulturstad som mer eller mindre jämnades med marken. Och det ansågs så onödigt eftersom kriget ändå nästan var slut. Det finns forskning om att Dresden hade mycket strategiska vapen och så. Vi ska inte fördjupa oss i det, men vi kan väl vara eniga om att bomba civila människor tillhör livets ofantliga grymhet. Efter kriget så byggdes staden upp. Man rekonstruerade den sönderbombade stadskärnan. Men en av kyrkorna i Dresden, die Fraukirche, förblev en ruin. Den skulle visa på det omänskliga lidandet som kriget innebar. Och där stod de svarta, sotiga resterna av en kyrka som en ständig påminnelse om krigets oförson och lidande. Men när Tyskland återförenades så påbörjades 1994 en återuppbyggnad av kyrkan, die Frauenkirche. Och den stod klar i 2005. Och till ett kors på kupolen så smidde en av sönerna till en av de brittiska piloterna som hade bombat staden ett kors. Ett kors som var smitt av vrakdelar av flygplanen som hade bombat staden. Det var ett försök och en väg till försoning. En försoning utan ord. För somliga var korset ett tecken på en ny framtid. Men för många var nog också det korset en ständig påminnelse om tyska anförvanter som plågats till döds. Men det var ett försök till en försoning. Vi möter Jesus och Petrus i ett intensivt samtal idag på en strand någonstans i Palestina. Och också det mötet är en försoning mellan den som så grundligt har svikit Jesus och Jesus som vill erbjuda försoning. Försoning är tyvärr inte alltid möjlig. Orden kan inte överbrygga den svåraste smärtan. Men ibland kan symboliska handlingar som korset som smiddes på die Frauenkirche vara en väg till försoning. Att våga se en framtid efter det som har bombats sönder. Både i byggnader men också i förtroenden som svikits. Påsken ligger någon vecka tillbaka. Liksom händelserna i Getsemane-trädgården. Det är några veckor sedan Petrus stod på översteprästens gård och tre gånger förnekade att han kände Jesus. Jag tror det var en ganska skuldtyngd lärjunge som var ute och fiskade den där dagen. Men han visar oss på något intressant, Petrus. Petrus kunde ju med all den smärta han bar på ha försökt att undvika Jesus. Han kunde ju ha styrt båten till en annan strand för att slippa mötet med den han har förbrutit sig mot. Men det är något annat som händer med Petrus. Han kastar sig i vattnet för att komma till Jesu fötter. Det är en bild av försoning. Och Jesus för inte samtalet tillbaka med frågan varför. Han för samtalet framåt med frågor som också innebär uppgifter för den som varit nedbruten av sitt svek. I samtalet mellan Petrus och Jesus så blir det nästan en rit. För Jesus ställer tre frågor om Petrus älskar honom. Och det är som om de tre frågorna vill ersätta svekets tre bekännelser när Petrus tre gånger förnekar Jesus. Min andra fråga är: kan man alltid kräva försoning? Nej, man kan inte alltid kräva försoning. Det kan vara att man själv har blivit kränkt eller att man kränkt någon. För skulle man kräva en ögonblicklig försoning så innebär det att man kränker och osynliggör en människas lidande. Jag tror att man behöver tid för att kunna försonas. Tid för att bearbeta och få perspektiv. Vad hade hänt om Jesus och Petrus hade mötts på påskafton i ett försoning? Då kanske Petrus inte var klar med sitt arbete. Då kanske Petrus hade varit för skuldtyngd för att kunna möta Jesus. Jag tänker på Dina Rice som var här för några veckor sedan, som överlevde förintelsen. Det skulle ju vara omöjligt att kräva av en sån kvinna att förlåta bödlarna i det hemska kriget. Jag tänker på kajkanten i Budapest, där det idag står tusentals med skor gjutna som en påminnelse om krigets ohyggligheter. Människor sköts på kajkanten, men innan skotten ljöd så fick de ta sig sina skor, för det behövdes i krigsindustrin. Och raden av tomma skor påvisar hur det blir när det mörkaste mörka och det ondaste onda får fritt spelrum. Dessa människors anhöriga kan man ju inte kräva att de skulle försonas med bödlarna. Nej, försoning är inte alltid möjlig. Vill man alltid ta emot försoning? Ja, för många av oss är det ju en längtan att få försonas när vi upplever att vi har gjort något illa mot någon, och kanske också när någon har gjort något illa mot oss. Många gånger vill vi försöka gå vidare. Under det senaste året har en del kända författares barn skrivit något som jag skulle vilja kalla för en typ av bekännelselitteratur. Senast i raden var Felicia Fält. Hennes mamma hette Anna Wahlgren och var ju på 70-talet en guru när det gällde barnuppfostran. Jag vet inte om ni har använt er av Anna Wahlgrens barnboken, men Anna Wahlgren var ju väldigt länge en upphöjd auktoritet inom barnuppfostran. Men så krackelerar bilden när dottern Felicia Fält skriver naket, utlämnande om en trasig barndom. Här har man valt att lägga försoningsarbetet på en öppen scen där hela svenska folket kan följa en förtvivlad kamp. Och där har man inte kunnat mötas. Kanske är det så att den som anklagats inte har förmåga att se sin skuld i det som hände, och positionerna har blivit låsta. Men kan man se försoningens möjligheter? Kan man se korset på Frauenkirche som en väg mot något nytt? Och i det nya finns det möjligheter. Vi sjöng det i salmen. Det finns nåd för nya världar, mycket större än den här. Att ändå ha ett framtidstro att försoning ska kunna vara möjlig. Slarvar vi bort möjligheterna till försoning, så får vi be till Gud att han ska öppna våra ögon och se när det är realistiskt möjligt att försonas. Att inte vilja, att inte kunna försonas, jag ser det som att bära ett sår inom sig som inte riktigt läker. Det såret behöver mycket omsorg samtidigt som det tar mycket kraft. Och ibland är livet så förskaffat att vi får leva med vissa sår. Såren kan vi blottlägga för Gud och be om kraft till förändring. Och när det inte är möjligt så får vi be om kraft att leva med det som blivit halvt i vårt liv. Ja, jag ska avsluta min predikan med Selma Lagerlöf. Hon var en människa som levde i spänningsfältet mellan kärlek och bitterhet, försoning och förlåtelse. Och i en av sina kända böcker, Gösta Berlings saga, så berättar hon om en kvinna som sökte försoning och som lyckades uppnå försoning utan ord. Nu vet jag inte hur den yngre publiken här är med Selma Lagerlöf. Men Gösta Berlings saga är ju en berättelse som handlar om kärlek och svek lite om vartannat. Och boken avslutas med ett kapitel om majorskan på Ekeby. En kraftkvinna som styrde över 7 bruk men som till slut blev utslängd. Hon hette Margareta Celsing. Och när hon störtats från sin makt så blev hon varse om det sår hon bar inom sig. Och det var att hon hade slagit sin mor vid ett tillfälle. Och nu började hon en botvandring upp genom Älvdalsskogarna. Och jag läser ett stycke ur Gösta Berlings saga. I mars månad kom jag vandrande upp till bruket i Älvdalsskogen, Gösta. Föga bättre än en tiggarkärring såg jag då ut. Man sa mig när jag var framme att min mor var i mjölkkammaren. Då gick jag dit och jag stod tyst länge nere vid dörren. Runt om rummet gick långa hyllor och på dem stod blanka kopparbunkar fyllda med mjölk. Och min mor, som var över 90 år, tog ner bunke efter bunke och skummade av grädden. Hon var rask nog den gamla, men väl märkte jag hur det kostade på henne att räta upp ryggen för att nå bunkarna. Jag visste inte om hon hade sett mig, men om en stund talade hon till mig med en besynnerlig och gäll röst. Så har det då gått dig som jag har velat, sa hon. Jag ville tala till henne. Jag ville be henne om förlåtelse. Men det lönade inte mödan. Hon hörde inte ett ord av det som jag sa. Hon var stendöv. Men om en stund talade hon igen. Du kan komma och hjälpa mig, sa hon. Då gick jag fram och skummade mjölken och jag tog ner bunkarna i rätt ordning och satte allt på sin plats. Jag tog lagom djupt med skumsleven och hon var nöjd. Till ingen tjänare hade hon kunnat anförtro att skumma mjölken, men jag visste ju av gammalt hur hon ville ha det. Nu kan du åta dig det här arbetet, sa hon. Och därmed visste jag att hon hade förlåtit mig. Och sen var det med ens som om hon inte hade mäktat arbeta mer. Hon satt stilla i sin länstol och hon sov mest hela dagarna. Hon dog ett par veckor före jul. Jag skulle gärna ha velat komma för Gösta, men jag kunde inte fara ifrån den gamla. Där äger en försoning rum i en mjölkkammare i norra Älvdalsskogarna i Värmland. En annan försoning ägde rum på stranden, där Jesu frågor till Petrus följs av ett uppdrag. Och uppdraget är väl fint. Det är ett tecken på att du får gå vidare och tjäna mig. Tjäna Jesus. Riten kan hjälpa oss när orden inte räcker till. I kyrkan har vi förlåtelseord. Vi har nattvarden som hjälper oss att finna försoning. Gud är något mycket större än vi. Något stort att anförtro hela sitt liv åt. Amen.